Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om skitprodukter utan totalstreckskryptering. Och i ett fall lite mer än ett annat.
Ja, lite mer bokstavligt talat i ett av de två fallen som vi kommer lyfta i veckans avsnitt av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. I veckans huvudämne ska vi kolla på den överanvändning, buzzword-användningen som vi ser av ordet totalstreckskryptering och när det används i situationer då det i två fall faktiskt syftar på motsatsen, där termen totalstreckskryptering används fast de menar inte totalstreckskryptering.
Mycket tokigt. Ja. I detta avsnitt som är inspelat den 18 december och släpps den 19 december.
Det lackar mot julafton alltså, och jag och Peter, vi har på sätt och vis fått vår julklapp redan för i år. Nämligen att nu är det över 5000 prenumeranter som prenumererar på Bli säker-podden via YouTube. Det finns ju många sätt att prenumerera på podden, men YouTube är ett av dem, och nu har ni kära lyssnare hjälpt oss att nå över den magiska 5000 gränsen. Tack så jättemycket för det.
Så går det när vi äter vår gröt. Men du, jag är lite osäker. Det har varit mycket stress och så här inför jul. Den här podden, vem samarbetar vi med?
Det är Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen, som jag faktiskt redan har sagt.
Sorry.
Ja, det sa jag. Men nu har vi sagt det två gånger. Så
du ser.
Nu råder det inga tvivel om
Jajamensan.
Det.
Jajamensan. Andra saker vi har sagt dubbelt, det är ju vad som händer runt 2G och 3G-nätet. Och vi ska prata om det även idag. Lite snabbt här nu. För vad gäller egentligen runt de här mobiltelefonerna som vi tog upp, som antingen inte har 4G för att prata överhuvudtaget, eller du har 4G till allting utom att ringa nödsamtal?
Det är ju en väldigt intressant situation, och det var därför som vi förra veckan också bad er lyssnare att komma in med tips. Alltså, har ni under de senaste 3 åren, reklamationsrättstiden i Sverige, köpt en mobiltelefon hos en svensk återförsäljare och inte kan ringa antingen 4G-samtal överhuvudtaget eller inte ringa nödsamtal, fortsätt att tipsa oss på support@nikkasystems.com. Och det första tipset som vi har fått in, det är från David, som inte bara är en poddlyssnare utan en poddare själv också. Han driver Nördarnas podd. Och han har köpt en Nokia 3210.
Ja, ah, klassiker den. Men har den verkligen är inte den äldre än 3 år?
Den är betydligt äldre än 3 år om man tänker på klassiken. Men han köpte den här uppföljaren som släpptes bara av rena nostalgiskäl och att krama ur varumärket. Nokia 3210, den hette samma sak fast det var ju en helt annan telefon än den som vi tänker på från någonstans runt millennieskiftet.
Just det. Men hyfsat lika utseende, lite mer funktioner, inklusive 4G då?
Ja, men David fick ett varningsmeddelande från sin operatör Comviq, där Comviq sa att, citat, vi tror att din nuvarande telefon inte kan ringa 112 via 4G, vilket innebär att just nödsamtal riskerar att inte fungera. Slut citat. Jag tog bara en väldigt liten del av det, för att det där var det vi pratade om i förra och förra avsnittet, om ni vill ha hela kontexten kring problematiken. Men det vi undrade, det är ju hur hanterar återförsäljarna det här? För rent praktiskt funkar ju telefonen fortfarande, bara inte med just Davids operatör. Han hade köpt den hos Inet, och jag tog därför och kontaktade Inets vd och frågade, hur hanterar ni den här konstiga situationen med telefoner som plötsligt inte fungerar som användarna hade tänkt sig, även om det inte liksom är något konkret fel på dem. Och jag fick ett bra svar från Inets vd, där han meddelade att, citat, dessa kunder kommer erbjudas möjlighet att lämna in telefonen mot ett presentkort eller avdrag vid köp av en ny framtidssäkrad modell. Slutcitat med guldstjärna till Inet på slutet.
Härliga tider. Guldstjärna verkar inte vara någonting som vissa får hos Arbetsförmedlingen. I alla fall de som jobbar med ett internt AI-verktyg. För det är Aftonbladet som upplevde sig avslöja detta. Men frågan är, hur allvarligt är det egentligen att Arbetsförmedlingen har jobbat med ett internt AI-verktyg som då använder mjukvara utvecklat i Kina?
Ja, det här blev veckans stora snackis med stora rubriker, och jag kliade mig på huvudet för att jag förstod inte riktigt vad problemet var. Och jag förstår det fortfarande inte, men det kan hända att det är någonting som vi inte riktigt vet än, för att det pågår en intern utredning och därför så har vi inte fått alla svar än. Men väldigt kortfattat så kan vi konstatera att Arbetsförmedlingen, de har stoppat användningen av ett internt AI-verktyg. Det var ett verktyg som använde AI-modellen Qwen 3 som är utvecklad av Alibaba, som är ett kinesiskt företag. Det var alltså en kinesisk AI-modell. Och vi har pratat mycket om problematiken kring de kinesiska AI-modellerna. Vi gjorde till exempel avsnitt 286 där vi testade DeepSeeks AI-modell. Och det som vi gjorde därutöver, det var att jämföra hur den betedde sig när vi körde den i DeepSeeks molntjänst och när vi körde den hos en annan tjänsteleverantör. För DeepSeeks AI-modeller är precis som Qwen 3 öppna AI-modeller som andra tjänsteleverantörer eller den egna organisationen kan drifta. Och det fina med det, det är att då påverkas inte svaren av det som har satt som begränsningar i själva molntjänsten. En av de sakerna vi upptäckte var ju att när vi körde DeepSeek i DeepSeeks molntjänst så censurerade den svaren väldigt mycket, och den skällde rent av ut mig när jag frågade om koncentrationslägren som fanns i Xinjiang-provinsen. Det fanns minsann inga sådana, det fanns utbildningscentra. Väldigt stor skillnad där. Men den typen av censur såg vi inte när vi körde den i en annan icke-kinesisk tjänsteleverantörs moln. Men utöver då att inte svaren censureras av själva molntjänsten, så kan ju också den interna driften, att man driftar den hos sig själv eller hos en tjänsteleverantör man litar på, göra att informationen inte lämnar organisationens kontroll, eller åtminstone inte organisationen och de pålitliga tjänsteleverantörernas kontroll. Det går att drifta de här modellerna så att man vet vem som har åtkomst till informationen som behandlas av AI-modellen. Sen gör det inte att det är helt oproblematiskt att använda kinesiska AI-modeller. För som vi sa i poddavsnitt 286 så var det ändå lite osäkert om AI-modellen i sig var påverkad av materialet den tränades av och kontexten den tränades i. Någonting som sen besannades i avsnitt 328 när CrowdStrike hade avslöjat att DeepSeeks AI-modell, själva modellen, inte molntjänsten, gav ett sämre svar ifall det var svar som skulle ges till ett företag som utvecklade mjukvara för ett företag i Tibet. Om mjukvaran skulle användas av ett företag i Tibet så innehöll den genererade koden fler sårbarheter än annars. Lyssna på avsnitt 328 om ni vill veta mer om det. Så det finns problem även om man driftar den här modellen i egen regi, för att den kan vara påverkad på ett sätt som gör att svaren inte är önskvärda. Att det finns någonting i själva modellen som gör att svaren är påverkade av en annan kultur, en annan syn på mänskliga rättigheter eller liknande. Men vad det egentligen var som gjorde att Arbetsförmedlingen drog i den här panikbromsen, det kvarstår faktiskt att se. Presschefen på Arbetsförmedlingen, Hans G. Larsson, sa så här till Aftonbladet.
Ja, Arbetsförmedlingen har haft en intern LLM-tjänst igång i form av en intern pilot. Den är inte i aktiv drift utan stängdes ner den 1 december på uppdrag av generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så snart hon blev informerad om den. I övrigt avböjer vi att svara på ytterligare frågor eftersom detta ingår i vår intern utredning, då vi inte vill försvåra den.
Så vad som har hänt? är lite oklart. Var den interna lösningen felkonfigurerad så att den kunde läcka information? Läckte information från en användare till en annan användare? Sådana saker kan ha hänt. Det är någonting som framtiden får utvisa. Men än så länge så ser jag inte problemet, utan vi får hålla ett vakande öga på varför egentligen den här paniknedstängningen skedde hos Arbetsförmedlingen.
Vi stannar kvar i AI-världen men hoppar till webbläsare som numera gärna vill vara mer än bara webbläsare. För Brave och Firefox satsar just på att bli en AI-webbläsare.
Mm. Det var i förra veckan den 10 december som Brave kommunicerade att nu kommer de att satsa på såna här agentiska webbläsare. Det finns ju redan AI-funktioner i Brave när det kommer till möjligheten att chatta med den här Leo-chatbotten som är en del av Brave-webbläsaren. Men de vill nu göra Brave till en sån här agentisk webbläsare, vilket är lite komiskt för att det var ju Brave som upptäckte två av de här promptinjektionssårbarheterna som vi pratade om i avsnitten vi gjorde kring Atlas, ChatGPTs agentbaserade webbläsare, agentiska webbläsare. Men ja, trots att Brave upptäckte de här sårbarheterna så satsar de nu själva på det här spåret och de skrev så här, fritt översatt till svenska.
Idag tillkännager vi Braves nya AI-baserade webbläsarfunktion i Brave Nightly för tidiga experiment och användarfeedback. Lite paus där. Vad är Brave Nightly?
Det är den version som är innan det ens blir en beta. Det finns många versioner av Brave. Det finns den stabila versionen, beta-versionen och Nightly-versionen. Och Nightly-versionen är där allting testas allra först innan det ens når beta-versionen.
Vi fortsätter. När den är redo för bred lansering är målet med denna agentbaserade upplevelse att förvandla webbläsaren till en verkligt smart partner som automatiserar uppgifter och hjälper människor att få mer gjort. Samtidigt är agentbaserad surfning i grunden riskfylld. Att ge en AI-kontroll över dina webbläsarupplevelser kan exponera personliga uppgifter eller leda till att den agentbaserade AI:n utför oavsiktliga handlingar.
Mm. Så de är väl medvetna om det här och de har vidtagit flera åtgärder för att minimera riskerna och konsekvenserna. Jag tänkte lyfta upp tre stycken sådana åtgärder väldigt snabbt. Nummer ett, funktionen är avstängd som standard. Bra. Om ni bara låter den vara avstängd så har vi inte det här problemet. Två, den använder en isolerad webbläsarprofil. I din webbläsare kan du ha flera olika profiler där du till exempel inte är inloggad i en av profilerna. I ChatGPT Atlas såg vi att användaren fick välja ifall användaren ville använda webbläsaren i inloggat läge eller icke inloggat läge. Det verkar som att Brave kommer sätta allting som är relaterat till AI-agenten i en separat profil, i en isolerad profil, så att inte AI ska kunna ställa till problem på de webbplatser där du är inloggad. Radera ditt konto ifall någon angripare lurar den att göra det. Eller skicka ett mejl till alla personer du har i din kontaktlista med ditt favoritrecept på brun pepparkaka. Det där var ett väldigt dåligt exempel, jag vet. Men lite juligt var det ändå. men i alla fall, det är den typen av saker som det förhindrar. Och sen har de då också nummer tre. De har bestämt sig för att ge dubbla belöningar i sitt bug bounty-program för de som hittar sårbarheter. Så nu går det att tjäna dubbelt så mycket pengar för att rapportera en sån här sårbarhet. Sen så har Firefox fått en ny vd nu också. Och den här vdn har publicerat sitt första blogginlägg där han berättar om framtiden för Firefox och vad han vill att det ska bli. I de grupper där jag umgås så har det här blogginlägget tolkats som någonstans mellan världsfrånvänt och totalt tondöft. Men vi kan ändå läsa en liten del av det som är relevant med anledning av det vi pratar om. Det står nämligen så här, fritt översatt till svenska.
Firefox kommer att växa från en webbläsare till ett bredare ekosystem av pålitlig mjukvara. Ja. Firefox kommer att förbli vår grundpelare. Den kommer att utvecklas till en modern AI-webbläsare och stödja en flora av nya och pålitliga mjukvaror.
Mm. Och det är väl det som då alla vill ha. Det. En AI-webbläsare. Alla webbläsartillverkare satsar ju nu på AI-webbläsare. Sen är jag lite förvånad över det här med att det ska vara en massa andra mjukvaror också. För att Firefox har ju lagt ner en massa mjukvaror nu. Men det blir kanske ändring på. Vi får se. Men om det är någonting som står klart så är det att AI-trenden, den har verkligen drabbat webbläsartillverkarna också. Vare sig vi vill eller inte.
Jajamensan, vi hoppar över till Amazon som nu ska börja sälja e-böcker. Och vän av ordning kanske får nu en känsla av att är det inte det Amazon har gjort hela tiden?
Ja, det skulle man kunna tro. Amazon började ju en gång i tiden som en återförsäljare av fysiska böcker. Så det var innan de började sälja allt och då var det en online-bokhandel. Men nu har de då alltså bestämt sig för att också satsa på e-böcker. Så de ska börja sälja sådana. De har ju på sätt och vis haft någonting liknande tidigare. De har ju haft Kindle där de har erbjudit sina kunder att långtidshyra kopieringsskyddade böcker. Och de har kallat det att sälja böcker och att kunderna köper böcker.
Jag ska alltså tolka Nickiska här då. Vad Karin Melnicka menar är att Amazon har sålt böcker men lägger in ett DRM-skydd som gör då att vi inte kan köra dessa böcker på precis vilka enheter vi vill. Och ännu värre saker.
Ja, dessutom bli censurerade i efterhand. Vi har pratat om det här i avsnitt 227, dumma DRM. Ni kan lyssna på det om ni vill det. Men då nämnde vi bland annat det som hände 2009. När Amazon hade sålt några av George Orwells böcker utan att ha rätt rättigheter för att göra det. Och det löste Amazon genom att helt enkelt dra tillbaka böckerna från användarnas Kindle-läsplattor och betala tillbaka pengarna. Det var ju bra att de betalade tillbaka pengarna, men det är lite komiska i sammanhanget är att en av böckerna som de drog tillbaka, det var George Orwell, ja, det minns.
Jag fattar ju vad det är på väg. Ja,
det var George Orwells 1984 som handlar alltså om att ändra i historien. Och det är inte den enda gången som det har ändrats i historien. Kollar vi 2023 så släppte det brittiska förlaget Puffin nya versioner av Roald Dahls populära barnböcker där de hade tonat ner vissa benämningar av personer som kunde uppfattas som stötande av dagens läsare.
Jag känner att jag också behöver in och tolka försiktigt att det var alltså vad som skulle kunna anses negativa nedbilder då, eller beskrivningar för känsliga tittare eller läsare snarare som togs bort.
Precis. Och det blev en stor debatt kring det eftersom det var vissa som tyckte att det var en del av barnböckernas charm, att man inte skulle ändra i efterhand och liknande. Men de som hade köpt de fysiska böckerna, de hade ju ändå kvar sina originalböcker. De som hade köpt Kindle-böckerna, de fick sina texter uppdaterade, vare sig de ville eller inte.
Ja, det är helt otroligt.
Ja.
Och inte okej någonstans.
Nej, det är ju självfallet bra att kunna revidera texter och liknande. Men om någon har köpt boken till exempel för att veta hur det skrevs en gång i tiden, vare sig de tycker det är bra eller inte idag, så är det inte bra i min mening när det kan gå in och ändras på det här sättet. Men nu har vi då i alla fall en god nyhet och det är att Amazon, de kommer inte bara att erbjuda böcker för långtidshyrning, utan nu kommer de ge åtminstone de författare som publicerar sig på Amazons självpubliceringsplattform möjlighet att välja om de vill lägga in kopieringsskydd, DRM, Digital Rights Management, eller inte på böckerna som de publicerar. Och Amazon beskriver det så här, fritt översatt till svenska.
Att välja att inte använda DRM det vill säga DRM-fritt, ger läsare större flexibilitet att ta del av sitt köpta innehåll på ett bredare utbud av enheter och i flera applikationer genom att tillhandahålla nedladdningsbara EPUB och PDF-filer.
Och om jag laddar ner en sådan EPUB eller PDF-fil, då har jag den på min dator och det är inte någonting som Amazon kan ändra på. Det här är som sagt frivilligt för de som väljer att publicera böckerna och det återstår att se hur många som väljer att publicera sina böcker utan DRM, utan kopieringsskydd. Jag hoppas ju att det här är starten på en trend, samma trend som vi såg att iTunes gick igenom. För om vi kollar på iTunes fram till 2006 så var låtarna som du köpte inom citationstecken där kopieringsskyddade så att de var låsta till din iPod och din Mac och din Windows-dator med iTunes. Och vi kommer alla ihåg hur fruktansvärt iTunes var på den här tiden. Du kunde inte föra över musiken vart du ville, precis samma sätt som Kindle-böcker är låsta till Amazons Kindle-plattform. Men 2007, då började Apple släppa låtar utan kopieringsskydd och sen 2009 är i princip alla låtar på iTunes utan kopieringsskydd. Så förhoppningsvis blir det här ett steg i rätt riktning på Amazons Kindle-plattform.
Ja, och det här handlar ju väldigt mycket om rättighetsinnehavarens behov. Det var ju inte så att Apple älskade DRM-skydd, det var ju bara en lösning. Problemet med DRM-skydd är ju att det hindrar ju inte piratkopiering. Det hindrar ju bara privatkopiering. Mm.
Jo, det är de som vill sprida piratkopior av musik eller filmer, de tar ju bort kopieringsskydden och sen sprider de filmerna och musikklippen vind för våg oavsett vad. Så det förhindrar ju privat kopieringen. Du har redan sagt det. Det är precis, precis. Ska vi gå över till veckans huvudämne?
Ja, men det tycker jag. Mm. Tjänster som inte alls är totalstreckskrypterade fullt eller delvis?
Mm. Och fyra stycken problem som gäller just termen totalstreckskryptering eller end-to-end encryption som det heter på engelska som nu har blivit ett buzzword som jag ser precis överallt. Och det används väldigt ofta felaktigt. Om någonting är totalstreckskrypterat och det är i kommunikationssammanhang där jag kommunicerar med någon annan, då betyder det att om jag skickar någonting, om det är textmeddelande, en bilaga, en del av ett ljudsamtal, en del av ett videosamtal, då krypteras det på min enhet, skickas till mottagaren och det dekrypteras inte förrän det når mottagarens enhet. Det vill säga tjänsteleverantören kan inte se vad det är vi pratar om, skriver eller skickar fram och tillbaka. Det är totalstreckskryptering. I totalstreckskryptering i molnlagringssammanhang där jag lagrar filer för mig själv, det betyder att jag krypterar filen på min enhet, laddar upp den till tjänsteleverantörens moln där den är krypterad så tjänsteleverantören kan inte komma åt den och sen laddar jag ner filen och först när jag har laddat ner filen igen då dekrypteras den. Så det är krypterat hela vägen, den totala sträckan. Det är det alltid handlar om. Från avsändare till mottagare eller från mig själv till mig själv. Det är alltid krypterat den totala sträckan. Det görs inga klipp. Tjänsteleverantören kan aldrig komma åt det som skickas. Men problemet är att många missbrukar den här termen för att de tycker att det låter häftigt, end-to-end encryption. Mm. Och tänker inte på att de egentligen säger då någonting som det inte är. Vi ska gå igenom fyra exempel när tjänsteleverantörer missbrukar den här termen. Och det första exemplet som jag skulle vilja lyfta, det är ett exempel som vi får backa tillbaka hela vägen till pandemitiden 2020 för att komma ihåg. Det här var tiden då Zoom slog igenom och Zoom erbjöd totalstreckskrypterade möten. Men Zoom hade nycklarna för att dekryptera det som egentligen skickades. Det innebar att det gick att ha totalstreckskrypterade möten, men med Zooms definition så betydde det att bara avsändare och mottagare kunde se vad som sades och Zoom ifall de ville titta på det. Så tjänsteleverantören hade möjlighet att komma åt det. Det här var ju självfallet inte acceptabelt och Zoom insåg faktiskt att det här var felaktigt av dem att kalla totalsträckskryptering, så de publicerade en ursäkt 2020. Den löd så här, fritt översatt till svenska.
Med anledning av det senaste intresset för våra krypteringsrutiner vill vi börja med att be om ursäkt för den förvirring vi orsakat genom att felaktigt antyda att Zoom-möten kunde använda totalsträckskryptering. Zoom har alltid strävat efter att använda kryptering för att skydda innehåll i så många situationer som möjligt. Och i den andan använder vi termen totalsträckskryptering. Även om vi aldrig hade för avsikt att vilseleda våra kunder inser vi att det finns en skillnad mellan den allmänt accepterade definitionen av totalsträckskryptering och hur vi använder termen.
Mm. Ni använder den alltså fel. Problem nummer två. Det är när tjänster marknadsför någonting som totalsträckskryptering, men det är inte totalsträckskrypterat som standard. Och där finns det liksom ett spann av hur pass mycket de slirar på sanningen. De som jag skulle säga slirar minst på sanningen, det är till exempel Apple. För de erbjuder ju totalsträckskrypterade iMessage för att kommunicera, FaceTime likaså. Och det är totalsträckskrypterat, men som vi har nämnt många gånger tidigare, om en användare väljer att säkerhetskopiera sin Mac- eller iOS-enhet till Apples molntjänst, vilket vi får utgå från att väldigt många gör, och inte manuellt har slagit på avancerat dataskydd, då är säkerhetskopiorna inte totalsträckskrypterade, vilket innebär att Apple kan komma åt innehållet. Så eftersom en avsändare av ett meddelande inte kan se om det sen säkerhetskopieras från mottagarsidan utan totalsträckskryptering till Apples molntjänst, så är det verkligen att slira på sanningen. Men det är ändå de som slirar på sanningen minst i det här sammanhanget. De som slirar mest i sammanhanget, det är ju Telegram. Väldigt många tror att Telegram är totalsträckskrypterat, men Telegram är inte totalsträckskrypterat överhuvudtaget som standard. Om du har en gruppchatt, då stöds inte totalsträckskryptering. Om du har en chatt med en person bara, då kan du aktivera totalsträckskryptering, men du förlorar vissa funktioner och du kan inte använda det på flera enheter samtidigt, så det är ingen som gör det i praktiken. Ingen mer asterisk givetvis, nästan ingen som gör det. Så det där är verkligen inte snyggt, men vi måste ha det i åtanke, eller det, så ska jag snarare säga. Vi måste ha det i åtanke att när det pratas om att en tjänst stödjer end-to-end encryption eller totalsträckskryptering, då kan det handla om att ja, den gör det, men med vissa förbehåll. Och det är också det som är problem nummer tre, nämligen att inte allt som skickas är totalsträckskrypterat. Och där har vi till exempel Microsoft Teams. Företag kan köpa till möjligheten att ha totalsträckskrypterade videomöten via Teams. Men då är det röst och video som är totalsträckskrypterat. Chattar och fildelningar är inte totalsträckskrypterade. Och det är ju svårt för användare då att hålla reda på, okej, vilka saker som jag gör via den här appen är totalsträckskrypterade och vilka är inte totalsträckskrypterade. Den är en riktig kluring. Och sen har vi det som vi ska fokusera på i veckans huvudämne, nämligen problem nummer fyra. När det inte är totalsträckskrypterat överhuvudtaget. När de bara säger att det är end-to-end encrypted, men de menar det är inte end-to-end encrypted. Första exemplet som jag tänker ta, det är Books som tillhandahåller e-boksläsare, passande i och med att vi pratade om e-böcker tidigare. De säljer e-boksläsare och de publicerade nu i december ett blogginlägg med rubriken Privacy by Design, How Books Protects Your Data. Och det inleds så här, fritt översatt till svenska.
Att använda din Books-enhet innebär ofta att data flyttas, oavsett om det handlar om att synkronisera dokument eller överföra filer via funktioner såsom Booksdrop. När du överför filer via internet lagrar vi dem tillfälligt på vår server så att du kan ladda ner dem till din enhet. För att skydda denna process används end-to-end SSL-kryptering för varje överföring. Denna teknik fungerar som en säker tunnel för din data och ger viktiga säkerhetsfördelar. Den krypterar datan från det ögonblick den lämnar din enhet tills den når Books servrar. Detta säkerställer att även om datan skulle fångas upp förblir den oläslig för obehöriga. Dataintegritet. Den förhindrar att ditt innehåll manipuleras eller ändras när det färdas över nätverk. Slut på citat. Till och med jag kan ju börja lukta mig till att det är något fuffens här. Det pratas nämligen bara om när det förs över.
Ja.
Sen verkar den där krypteringen ta slut.
Ja, precis. För det står ju faktiskt uttryckligen att den krypterar datan från det ögonblick den lämnar din enhet tills den når boksservrarna. Det är ju inte totalsträckskryptering. Nej, det är ju bara precis vanlig transportkryptering. Jag tänker inte anmärka på att de i den här bloggartikeln skrev SSL-kryptering när de egentligen menar TLS-kryptering, för det är vanligt att man använder termen SSL fast vi inte har använt SSL-protokollet på länge utan det är ersatts av TLS. Men däremot, det de beskriver är på intet vis end-to-end-kryptering. Det de beskriver är renodlad transportkryptering där det krypteras från att det lämnar min enhet tills att det når boksservrar. Alltså exakt samma typ av kryptering som vi använder vid varenda webbplatsbesök vi gör nu för tiden. Det var det här som hänglåset indikerade tidigare. Hänglåset som nu har blivit så vanligt att det har plockats bort ur adressfältet. Det här är inte SSL, förlåt, end-to-end kryptering. Det här är bara ren och vanlig TLS-kryptering, det som tidigare kallades SSL-kryptering. Så att de beskriver det här, det är som att de skryter om att ja, men vi har faktiskt åtgärdat sårbarheter som inte har varit ett problem på 15 år. Vi är inte sämre än vad företag var för 15 år sedan. Nej, det är väl klart att ni inte är det. Men det här skyddar ju inte informationen från insyn från Books som driver servrarna. För hade det varit totalsträckskrypterat, då hade det inte varit från Books enhet till servrarna, utan det hade varit från Books enhet via servrarna tillbaka till Books enhet eller från datorn via bokservrar till boksenheterna. Inte så att det dekrypteras på deras servrar. Men det är inte bara Books som har påstått det här felaktigt nu i december, utan det finns också ett annat företag som har gjort det. Och de erbjuder en annan typ av produkt, en produkt som jag inte ens visste att existerade. Men det här är alltså på riktigt. Det är företaget Kohler som har tagit fram, på riktigt, en toalettkamera med tillhörande prenumerationstjänst. Och för att beskriva det här på ett rättvisande sätt så kan vi ju se vad till exempel techsajten The Verge skrev om den här toalettkameran i oktober i höstas.
Att du tvingar mig att läsa detta.
Ja, fritt översatt till svenska.
På insidan hittar du avancerade optiska sensorer som använder spektroskopi för att observera hur ljus interagerar med ditt avfall. För att säkerställa personlig integritet är sensorerna vinklade nedåt så att de ändå ser vad som finns i toalettstolen. Den data som delas till appen inklusive frekvens, konsistens och form på ditt avfall är totalsträckskrypterat och Decoda använder en fingeravtryckssensor på sin väggmonterade fjärrkontroll för att särskilja flera användare.
Det här är det man kallar toaletthumor, va?
Jag orkar inte.
Ja, men det här är alltså någonting som ett företag faktiskt har tagit fram för att man ska hälsoanalysera sitt avfall. Och på Kohlers webbplats, då stod det så här tidigare i december, citat fritt översatt till svenska: personlig integritet kommer först. Dina uppgifter är personliga. Vi har designat Decoda för att hjälpa dem att förbli det med autentisering via vår fjärrkontroll och totalsträckskryptering. Slutcitat. Men Simon von Dri Teitler, ursäkta att jag uttalar namnet fel, ifrågasatte ifall det verkligen var totalsträckskrypterat. Och ja, han kontaktade Kohler för att fråga, stämmer det här verkligen? Och fick ett svar från Kohler som löd så här, fritt översatt.
Användardata är krypterad i vila när den lagras på användarnas mobiltelefoner, toalettfäste och i våra system. Data som överförs är också totalstreckskrypterad när den färdas mellan användarnas enheter och våra system, där den dekrypteras och bearbetas för att tillhandahålla vår tjänst.
Men snälla någon, då är den ju inte totalstreckskrypterad. Om den bara är krypterad mellan användarens enheter och deras servrar. Alltså... då, alltså, jag vet inte ens vad de skulle kunna syfta på om, förutom att den är krypterad. Liksom, vad skulle sträckan vara däremellan annars? Och om de skulle säga att det finns någonting som gör att man skulle kunna tolka sträckan mellan enheten och servern som den totala sträckan. Vad skulle då något annat än den totala sträckan vara? Och det här var någonting som Simon rapporterade om. Plockades upp bland annat av TechCrunch också. Det var så jag fick nys om den här nyheten. Och nu har då Kohler uppdaterat informationen på sin webbplats. Så nu slutar det som jag läste tidigare med citat med autentisering via vår fjärrkontroll och datakryptering både i vila och vid överföring. Slutcitat. Alltså både så att datan är krypterad när den lagras på servrarna och när den skickas fram till och från servrarna. Men den är inte totalstreckskrypterad för att det är fortfarande så att den dekrypteras när den kommer fram till servrarna där den därefter krypteras om.
Aldrig talas om i vila.
Det är för att jag har översatt det till svenska. På engelska så är det encryption in transit och encryption at rest. Två stycken etablerade termer. Och det är det du eftersträvar om du inte har möjlighet att erbjuda totalstreckskryptering som tjänsteleverantör. Men det går definitivt inte att kalla det för totalstreckskryptering eftersom krypteringen bara gäller delar av sträckan. Och det innebär att det här, det är bokstavligt talat en riktig skitprodukt.
Alltså jag har varit så nära att säga det så många gånger, men jag tänkte att det skämtet är redan sagt.
Ja, det är för dåligt. Men en skitprodukt som ljuger om totalstreckskryptering, det är vad det är. Och någonting som vi då troligtvis inte heller önskar oss i julklapp. Men om ni vill ha någon typ av nyårspresent eller någonting sånt, så kan vi fixa det, för att då kan vi se till att ni får ett nytt avsnitt. För även om det är julledigheter så kommer det faktiskt ett...
Det här är ju avsnittet då Carl Emil Nicka ska stå till svars, klä skott för alla dessa spådomar som du hade inför året. Ja. Och det är det bästa jag vet.
Det har inte gått jättebra tidigare år. Får följa upp om det har gått bra i år eller inte. Men det är i alla fall vårt vanliga nyårsavsnitt och det kommer redan nästa vecka precis som vanligt. Så passa på att prenumerera på podden så får ni lite julunderhållning och ni blir lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat och god jul!
God jul!